Jonas Dillner. Han är komiker, han är poddare, han är skådis, han har egen klubb, han är pappa, han är en schysst person. Är du något mer som jag inte har koll på?
Nej, det där var väl toppen där.
Ja.
Ja, det räcker gott.
Och du har jobbat med teater också, förutom skådis. Har du jobbat, har du haft andra?
Nej, men jag har ju varit producent ganska mycket.
Producent?
Ja, exakt. Så jag producerar lite teater, lite opera.
Så du är inte helt vilse? En som...
Det beror på det, när man ser det. Jag har ju liksom bara freelancer, så jag har gjort några små grejer här och år. Jag har aldrig liksom haft fast, jag har inte haft fast jobb sedan fan 2013.
Ja, oh, det låter
man
så.
Man har hankat sig fram.
Men du har lite social kompetens hård i alla fall.
Tycker
för,
du?
För att vara producent och se till att allt funkar, så måste man prata med folk och se till att folk vill komma och vill vara på plats. Och,
ja. Ja, men det är sant. Jag har lite någon jävla slags social kompetens här, på någon nivå, tror jag. Alltså det mer så här, privata sammanhang är jag ganska bedrövlig.
Då måste man ta det någonstans, eller hur? Nej, någon måste betala och det.
Men måste man leverera, då ska man ju springa in och vara charmig och rolig och så här. Bara på sig, liksom på studs.
Mm-hmm.
Det är lätt att vara charmig och rolig om man ska låna en kabel.
Mm-hmm. Ja, men det är bra. Det är bra egenskap generellt. Men varför är du i den där stand-up-världen? Är du en sån jävla kicksökande? Alltså, är det som du får?
Ja, jag vet fan. Alltså, jag vet knappt varför jag är kvar. Men det är jävla omöjligt att sluta.
Varför är du omöjligt att sluta?
Nej, men alltså det är ju så jävla kul.
Mm-hmm.
Alltså när det går skitbra, då vill man ju bara fortsätta. Då vill man ha nästa kick. Och när det går skitdåligt, då vill man ju ta revansch.
Mm-hmm.
Det är så här,
låter som spelberoende.
Ja, det är skitsvårt alltså.
Mm-hmm.
Och när man inte, man tar en paus ett tag, då går man ju bara avundsjuk på alla som håller på.
Ja, exakt.
Jag har ju haft liksom pauser, jag har bestämt att nu ska jag inte köra på 4 månader, nu ska jag jobba med det här.
Mm-hmm.
Och det är ju skitjobbigt.
Men paus är också ingår i spelet, för att man gör det inte för pengarna om man inte är nu jätteproffs och sånt. Så man måste ta en paus, en kreativ vila.
Ja.
Så man får lusten tillbaka.
Ja, kanske. Fast för mig funkar det inte riktigt så. Jag tycker jag har roligast när jag kör ganska mycket.
Mm-hmm.
Alltså då jag kommer på idéer och sådär.
Verkligen, när man hör folk och man är igång och man är i samband med att publik finns.
Ja.
Så feds grejerna. Man studsar med varandra.
Ja, exakt. Men sen är det ju, det är klart, en paus är bra också. Okej, men nu har jag gjort det här. Köttar det här materialet i evighet. Nu tar vi en paus.
Nu måste man bli gravid och föda lite nytt, liksom.
Exakt.
Ja.
Ja, det kan man göra. Och då, ja, precis. Skaffar man småbarn, nu släcker man gigga så mycket.
Ja, just det. Du har ett barn, eller hur?
Ja.
Hur gammalt är det? En tjej? En flicka?
Det är 3 i januari.
3? Ja. Okej. Så nu du är fortfarande i trots ålder?
Ja, nu är det ju.
Eller du. Hon.
Ja, nu är det ju fan. Ja, men förut har man liksom kunna våldskla på. Nu tar vi det här, men nu är det ju helt omöjligt. Vi tar ju liksom en halvtimme varje morgon och försöka tränga på en strumpa.
Då blev jag vuxen. Jag kommer ihåg att jag blev vuxen just när min äldsta var 3. Och sen hade jag en liten bebis. Och jag försökte, medan bebisen fick värsta utbrott för att hon ville amma eller somna eller jag vet inte vad, de galt skriker då. Så samtidigt att den stora flickan, hon tvärvägrade att klä på sig och låg på golvet. Och då kände jag en morgon, jag var själv då, min man jobbade. Att det är något brast inom, alltså som en knapp.
Ja.
Och då blev jag vuxen.
Ja.
Och jag såg aldrig, jag blev kall. Och jag sa till det, så nu ska du klä på dig.
Ja.
Nu går vi.
Ja.
Jag blev iskall och jag tog mig ur det här. Så man når vuxen världen och sin vuxna jag genom sådana smärtsamma
stunder. Ofta blir det ju såhär. Man kan ju tjata liksom en kvart. Ja. Slutet säger så här, men nu är det så här. Ja. Nu kommer jag bli förbannad.
Ja.
Nu får du klä på det. Annars kommer det här att spåra ur. Det blir bra för någon.
Ja.
Och då kan det ändå hända någonting. Det är ju, så där håller man inte på att prata innan. Det trodde man ju aldrig man skulle göra.
Nej, men man misslyckas också. Ja. Jag kommer ihåg något hade hänt och jag skrek till mitt barn. Man vill inte, det är ett stort misslyckande att skrika.
Ja.
Men just när jag gjorde det så trodde jag att jag hade avslutat ett samtal med en annan mamma.
Ja.
Men jag hade inte avslutat samtalet. Så det var fortfarande på.
Aha.
Och hon hörde mig skrika. Och fan vad det suger. Ja. Andra människor.
<Ja.
laughs> Och lyssna på henne.
Får jag fråga om du lackar ur sådär? Skriker jag. Lackar du på grekiska då? Eller så svenska?
Nej faktiskt. Jag pratar grekiska när jag är glad och peppande. Och det är mycket kärlek. Det kommer på grekiska.
Ja.
När jag är väldigt entusiastisk och glad med mina barn.
Ja.
Och mycket kärleksspråk, det kommer på grekiska.
Ja.
Men inte på, för att våra föräldrar, de svor inte, de skrek inte. Så jag har, det finns ingenting där för mig att ta fram.
Så ilskan kom ut på svenska?
Ja.
Och det var ju dåligt i sådana fall. Annars hade du varit på grekiska och hon pratade med var svenska. Då hade du kunnat sagt, men jag sa bara att jag älskar er jättemycket.
Ja.
Jag skrek och så jävla glad på sina dem.
Ja, men ändå är man lite konflikträdd också. Ah. Så jag kan inte ta konflikter. Nej. Varken med mina barn eller med andra personer. Jag måste verkligen explodera. Och det händer väldigt sällan. Men det händer, man måste. Det måste ta plats. Och då är det oftast partner som får ta stryk.
Ja.
När man är så, man sover inte. Man får ta väldigt mycket ilska av sina barn. Man kan inte bli arg på dem.
Nej.
Så man får bli arg på någon och ledsen. Ja. Och det är oftast partner. Eller någon vuxen.
Ja.
Nära. Det händer med mig i alla fall.
Men det är bra. Så det inte går sönder de stackars molinen.
Nej, det är alltså man får inte, det är no, det är tabu liksom.
Ja,
det är bara man är det.
Nej, men det är bra. Man kan ju nita sin partner, eller du kan göra det i alla fall. Eller skalla en kudde.
Ja, du är partnerlös nu för tiden.
Ja, sådär. Det är väl någon slags serbos.
Serbos, okej. Okay. Ja, det är bra, det låter klokt liksom.
Det hänger.
Ja.
Alltså vi bor, flyttar ut i augusti.
Mm-hmm.
Vi bor typ 200 meter från varandra.
Okej, det är lagom avstånd.
Ja, det är helt lagom avstånd.
Ja.
Så vill man vara själv, vilket jag vill vara rätt mycket.
Mm-hmm.
Vi kunde ju inte vara när vi bodde upp, så är det ju helt perfekt. Sämsta är att det kostar sig mycket.
Eller hur?
Ja.
Alltså det bästa om man har två toaletter, liksom två badrum.
Mm.
Så den ena partner, eller den ena människan får ta den ena toaletten, den andra. Så att, och det bästa är om man har någonstans att göra sin egen grej.
Mm.
Istället för att både ska förvänta sig att den andra partnern ska lösa ens ensamhet och ens frustration. Och du förväntar dig den andra att du ska... Att den andra ska bli så att du blir lycklig.
Men det här är ju sånt som jag har mässat i 3 års tid. Faktiskt. Det är liksom roten till allt. Tror jag. Det här är förväntningarna.
Förväntningarna, ja. Men det är inte våra förväntningar. Det är kollektiva förväntningar. Att tvåsamhet kommer lösa alla problem. Du kommer hitta din andra halva.
Ja.
Och ni ska bli lyckliga i alla sina dagar. Fan, vilket lögn det är.
Ja, men det håller ju inte alls. Jag tror inte på det där. Jag tror för det första tror jag inte att alla ska bo ihop heller. Det är man kanske inte gjort det. Speciellt inte jag. Alltså, vi var ju liksom flyttade ihop när jag var 40.
Mm-hmm. Fan, hur gammal är du nu?
42.
42.
Mm-hmm. Men alltså, när man är 40, då har man ju satt sig i sina vanor ganska hårt.
Alltså,
ska man liksom trycka ihop det med... Ja, det är dels en partner och sen 2 barn.
Mm.
Det är ju omöjligt. Det är typ som, alltså om jag då är lite så här fyrkantig.
Mm.
Jag är fyrkantig på subit.
Fyrkantig, vad betyder det fyrkantig? Berätta vad fyrkantig.
Men det är bara ett exempel. Men om man tänker sig ett pussel.
Mm.
Och så finns det lite så här runda pusselbitar. Och så finns det lite fyrkantiga pusselbitar.
Mm. Mm.
Och så ska man försöka mosa ihop dem. Det är det det blir. Så här, grejerna går sönder.
Mm.
De runda får liksom för det. Massa skador i sig och fyrkantiga, de blir typ runda. Så det är ingen kvar till slut.
För att man förväntar sig att allt ska passa med varandra.
Ja, fast man liksom står ovanpå och liksom slår ihop dem.
Ja, istället för att man hittar annanstans oberoende av varandra. Man ska hitta något som håller sittet liksom.
Alltså man kan göra vad man vill. Det jag försöker hamna i med.
Man har en passion utanför.
Ja, men alltså man behöver inte göra som alla andra gör heller. Man behöver inte flytta ut.
Det vet man inte. Vet du, att man inte behöver göra som alla andra, det är en visdom som inte finns i samhället.
Mm.
Inte några reklam eller på Cosmopolitan som jag läste när jag var barn. Reklam var med min 90-talets och 80-talets sociala medier. Mm. Hur man förväntas vara. Ja. Liksom. Ja,
det. Nej, men det där är ett meck alltså. Sen vet man inte. Nu, det är också jävla skumt alltså. Om man nu, alltså under tiden vi bodde ihop, då var det enda jag ville var att bo själv. Men nu har jag bott själv. Det är inte så jävla kul som jag hade hoppats på, kan jag säga.
För det första är det opraktiskt. Ja. För att samhället bygger på att få ska betala, ska dela hyran, elräkningen och passa barnen. Och den ena ska laga mat och sånt. Så det är väldigt praktiskt att bo ihop. Så det blir väldigt opraktiskt när man ska söka lyckan från ett annat, inte ett annat håll, men som särbo till exempel.
Ja. Men då, vad är det? Vad är det man vill göra då? Alltså det är ju också så här. Vad ska man ut och...
Mm-hmm.
Ja, jag kan ju ut och gigga. Det kan jag göra med en. Det är kul.
Mm-hmm.
Men alltså, det är ju inte så att jag vill ut och träffa någon. Så man springer inte ut och liksom gigga runt med det.
Nej, man har ett barn och det fyller funktionen av att vara närheten och kärleken. Och sen har du ett barn när det är 200 meter, ja. 50 meter bort.
Ja, men det är ju mycket. Gräset är grönare någon annanstans hela tiden. Så vi får väl se vad det blir. Men ja, nu är det bra.
Men du säger att stand-upen, du får gigga oftare nu.
Ja, men jag kan ju gigga oftare nu. Alltså jag har ju också det där konflikträdsla problemet. Så att, det var skitsvårt för mig när jag bodde ihop. Ja, men nu ikväll, nu behöver jag sticka på Big Ben och gigga. Jag vill göra det. Och jag behöver det för att liksom hålla igång.
Och då togs det emot med lite frustration av partner som skulle...
Ja, eller också gjorde det inte det. Men jag kunde uppfatta det. Det här är, nu blir det skitdåligt. För nu ska hon vara hemma själv och det klarar inte hon av. Och tycker det är så tråkigt. Och det ser hon henne för att hon ska då natta dottern. Och...
Ja, och
vet du vad... Jag liksom bygga upp en massa tok i min egen skalle.
Ja, och saken är att barnen är klockan 6, de blir helt tokiga för att de har laddat cookies hela dagen. Och de måste sova och lugna hjärnan och kroppen. Och ofta skriker de till sömns. Det visste jag inte innan. Jag trodde att det var något problem, någonting som man skulle lösa, liksom, att de inte gråter. Men de behöver gråta. Ta ut den där frustrationen, små bebisar.
Alltså vi hade bara en dröm. Hon somnade. Hon sov. Hon skrek aldrig. Det var vi hade riktigt, det fanns inget problem. Alltså när vi var hemma, det var ju så här, ska du eller jag natta? Det var bara någon som tog det. Det var liksom ingen grej.
Nej, orättvist.
Ja, men vad fan, alltså jag inbillar mig att allt liksom, jag inbillar mig att hon hade tråkigt utan mig. Och det gjorde att jag inte tog mig ut.
Ah.
Det var det liksom, så jag hade något, jag hade problem med det där. Och när jag väl sa någonting och det inte mottogs jättebra, då kunde det vara lite, ja men ikväll så skulle vi göra det här. Ja men då var det supersänkt. Nu är det ju ändå när jag bor själv och vi träffas om en par dagar i veckan, tre dagar i veckan kanske. Ja men då kan jag ju bara gå ut. Då går jag ut, då behöver jag inte fråga någon. Det behöver inte ha dåligt samvete.
Utan
inte...
skam och skuldkänsla.
Nej, ingenting sånt. Jag behöver liksom inte ta hänsyn på det sättet.
Ta ansvar för att den är... Någon annan människans känslor och lycka.
Ja, men precis. Och sen upplevde jag väl också att hon inte tog direkt ansvar för sig själv heller. Och så vi var ju just, babblar om det här. Men vi var två personer som var deprimerade.
Ja.
Och är man två stycken som är deprimerade, då är det helt omöjligt för en att komma upp.
Det är inte alltså, väldigt många par skiljer sig under barnets första år. Det är inte bara för att.
Ja.
Det finns anledning.
Men man drar liksom ner varann. Det är liksom det är naturlag på något sätt. Att det... en i ett förhållande kan inte vara lycklig medan den andra är deprimerad.
Nej.
Inte. Utan båda blir deprimerade. Det är inte så att den som är glad tar upp den andra så att den blir glad.
Nej.
Utan det är helt tvärtom. Man suger ur energin när den som är glad.
Men var det du som ansvarade för att familjen skulle, eller hon skulle ha det roligt? Är det du det roliga? Eller det roliga, det Det peppar, det är, du som peppar, det är din roll.
Ja, jag upplevde det så. Så kan man säga. Men det var ju säkert så. Det är det här som är också så skumt. Jag menar, går man där och, liksom på sitt eget, på sin egen kamp och funderar på vad som är fel och allting. Så det är ju så att då skapar det förväntningar hos mig också.
Men kände du också i andra sammanhang eller i din familj eller hos kompisar att du skulle vara den glada upp och jämna ut och fixa alla kanter och fixa stämningen och hålla bra humör i?
Ja, absolut. Men det är väl det också som jag tycker jag har tappat bort i och med att jag har gått ner mig så mycket och blivit deprimerad. Och liksom. Så har jag kan jag uppleva att jag tappar bort mig själv. Och det tror jag har att göra med att vi flyttade ihop och bodde ihop och jag liksom inte, ja, jag gjorde inte vad jag behövde för att må bra.
Har du tappat det? Eller kanske var det inte meningen att du aldrig skulle haft det? Jag menar, kan det vara en inbildning att vi ska vara det roliga för att fixa allt som är? Kanske är det fel. Ja. Kanske borde vi bara låta bli och fixa allt.
Ja.
Och ta emot lite glädje utifrån.
Ja.
Kanske det låter som en svår roll att axla. Att du ska ha stämningen uppe och underhålla.
Ja.
Kanske både inte helt.
Nej, det är inte klart. Det är så är det ju.
Hur är det med dina vänner och när du var yngre och gicks? Skulle du vara glada?
Ja, men alltså...
Hålla lådan och så?
Ja, absolut. Jag var ju... Men jag hade alltid äldre kompisar.
Mm-hmm.
Och för att liksom bli accepterad bland de äldre.
Mm-hmm.
Det var mitt kommun och var ganska hög. Göra grejer och vara ute och flytta då.
Och varför hade du äldre kompisar?
Nej, det bara var så. Jag växte fort. Alltså man ser på ett klassfoto när du går från sexan så är jag huvud längre än alla andra. Det ser ut som, det ser inte klokt ut.
Var det bara utseendemässigt som du såg äldre ut? Eller hade du sociala kompetenser som var lika som en lite äldre? Hur var det med dina jämnåriga? Ville du umgås med dina jämnåriga?
Nej, inte då alltså. Från när jag var 10 så var alla mina kompisar 3 eller 4 år äldre. Ibland 5 år äldre. Men vuxen, mogen, vet jag inte. Men jag började ju supa tidigt.
Hur tidigt började du supa?
Ja, från jag var 12.
12?
Ja,
mm-hmm.
Och då ganska hårt.
För du var med personer som var 14 och 15?
Ja, och 17 också för den delen.
17? Ja, en 12-åring med 17-åriga?
Ja, men jag bodde ju på landet också.
Mm-hmm.
Så jag hade mycket att välja på. Men ja.
Säger jag. Hur var det med familjen då, om du vill prata om det?
Det var bra.
Mm-hmm.
Mamma som var sjuksköterska, pappa som var rektor. Nej, men det var de hade inte så kul med mig i alla fall. Alltså mamma gick en kurs i distanshealing.
Distanshealing? Och vilka 70-tals, vilka hippies alltså.
Det var här, under mina tonår hade jag varit ute liksom, jag var ute och se nätterna.
Allt på grund av dig?
Ja, alltså. Och de kunde hitta mig liksom i någon jävla buske någonstans. Eller komma och hämta mig på polishus eller vad som helst.
Mm-hmm.
För att jag hade liksom gjort bort mig.
Och varför gjorde du det?
Det var så vi umgicks. Men då...
Det var normen i sällskap. Och det fanns tillgängligt också. Sprit fanns tillgängligt.
Ja. Alltså många föräldrar liksom brände ju. Hemvänt och sådär.
För du kommer från?
Tandsbyn.
Okej, så ligger i Norrland. Egentligen i mitten av Sverige, Jämtland. Det är i mitten av Sverige egentligen. Jag fattar inte varför man säger Norrland för allt. Allt som ligger norr om Gävle är Norrland. Jag fattar inte.
Nej, alltså, Nej men exakt. Ja, men så det var ju så det var det vi gjorde.
Mm-hmm.
Var det fredag eller lördag, men då sätter vi till. Det
stället som du... Hur många människor bor där? Eller bodde då?
Det kanske bodde... Det här var en bruksort. Det fanns en fabrik. 450 pers kanske bodde totalt.
Är det sant? Ja. Det är inte många.
Nej, alltså skolan kanske gick 70 elever kanske. 1-60.
Aha, okej.
Typ.
Och så
Så det var ju, klasserna var ju, man gick ju ettan och tvåan gick tillsammans, trean och fyran och femman och sexan. Det var ju blandat.
Och när man är nyfiken på ett sånt ställe, litet ställe, vad kan man göra då? För att det finns ingenstans som man kan ta sig och se. För att är man ung så vill man se saker. Ja. Man ser världen.
Man vill inte åka till dansgur.
inte åka till dansgur.
Nej, det vill man inte göra. Nej, men alltså, det finns i Finland som vi vill kolla på. Dansgur, det var liksom... Det var inte rakt i.
Ja.
Men alltså, det är ett speciellt ställe. Det fanns ju en fabrik där. Mm. Eller två. Det fanns ett som hette Dansgurs tryckeri. Och där tryckte de alla Sveriges bankblanketter, postgiroblanketter och sånt där. Trycktes där. Och sen så fanns det Husqvarna. Och där liksom, ja, men de byggde motorsågar och sånt där. Ja, och det var ju så här, de två ställena försörjde ju liksom hela byn. Så folk jobbade ju där, föräldrar. Och bara kanske några år äldre än mig, jag är född 79. Så de som var född 75, kanske 76. Vissa av dem, de gick ju inte ens gymnasiet. Men de gick ut nian. Och sen så började de jobba på fabriken, liksom farsan.
Men din farsa var rektor och din mamma var sköterska, så de jobbade inom tjänstesektorn. Har du syskon?
Två. En stora syrra som är präst i Jämtland. Och sen har jag en halvbrorsa i Södertälje. Som är anägde i företag. Bilakering.
Okej. Präst, rektor, sköterska. Det var väldigt många nyttiga personer där. Ja. Så någon måste vara lite göra onyttiga val och, och sätta dem på prov.
Ja, det är jag det.
Men då har du lite präst och rektor och sköterska inom dig kanske.
Ja, precis. Men det är väl präst. De står också och underhåller.
Eller hur?
Verkligen. När rektor kanske undervisar lite grann, gör ju du och jag också. En sjuksköterska, de vårdar ju. Och vi vårdar ju själen på folk.
Exakt, så är det. Ja, så det finns inom...
Ja.
Så när du håller mikrofonen, är det för att du vill öva på dina skämt eller vill du umgås? Vill du få ett kontakt? Nej. En kontakt, säger man, med folk.
Nej, alltså det är mer att jag vill underhålla.
Du vill underhålla?
Ja, sen ska jag inte tycka att det är också härligt med ett sammanhang. Så där, det har jag saknat jävligt mycket i mitt liv. Det, och när jag tänker på när jag var ung så var det ju det, var det härliga att man hade ett sammanhang. Och med, alltså även om vi bara ser så tyckte vi att det var kul allihop som gjorde det.
Det var med andra människor och man kände sig älskad och sedd och... Ja, man hade någonting, en sorts trygghet som kommer av det.
Ja, precis. Man hade ett gemensamt mål att bli full.
Så man saknar väldigt mycket. Och inte en människa, en partner, kan fylla den där enorma behov. Nej. Av att de är inte tillräckliga.
Nej.
Inte ens om det är barn och man eller kvinna som man är med. De räcker inte.
Nej. Men sen tror jag många får ju det där på jobbet. Alltså att de hittar ett jobb och ett jobb som de vill ha och trivs med. Men det har jag aldrig gjort. Jag har ju liksom... Jag har börjat på ett jobb och fått ett bra jobb. Men jag har ju känt sig, men det här vill jag ju fan inte vara.
Vad var det för jobb?
Ja, men alla möjliga. Jag var butikschef på Onoff, som var så här elgiganten förr i världen. Jag har jobbat som kommunikatör. Jag fick jobb som... Alltså det var ju... Ganska så här högt uppsatt ändå på ett bra jobb, tjäna pengar. Jag har haft...
Och varför lämnade du det jobbet?
Ja, men det är ju det där, inte ett sammanhang som jag var i. Jag trivdes inte med att jobba med liksom...
Men det fanns en agenda?
Ja, men framförallt så var det ju så att man skulle gå på mingel och där skulle man träffa företagsledare och politiker. Jag vill inte vara med dem. Det är ingen rolig. Så då känner jag så att här slösar jag bort en tid.
Du ville, du var alldeles förstädade kanske. Ja, man ville hitta den där, vad är det för fel i det här? Ja. Du ville vrida upp och ner på det här.
Ja, men precis. Titta. Och då, så, men då får jag dra någon annanstans och så söker man sig vidare. Och så kanske man börjar jobba i en teater.
Ja. Just det, vad gjorde du där på teater?
Ja, men jag producerade och sen här var det scentekniker och scenografi, bygge, snickra. Mm. Men då när man har varit där så har man känt sig, ja, men det här är ändå ett sammanhang som jag vill vara i.
Mm-hmm.
Men jag vill vara där framme med skådespelarna. Det är där jag vill vara.
Mm.
Ja, så då trivs jag inte där. Och då söker man sig någon annanstans och så börjar man jobba med opera kanske.
Mm-hmm.
Och så producerar man.
Mm-hmm. Du jobbade med opera.
Ja,
då
precis.
Är det storslagna produktioner.
Ja, men då står man ju också där så här, i liksom... Mm-hmm. Ja, jag vet inte, jag hamnar liksom... Jag blir aldrig klar någonstans. Jag vet inte vart jag vill vara. Och då tänker jag, men stand-up ändå. Mm-hmm. Det är ju ett sammanhang. Där kan man klara sig och där gör man sin egen grej.
Exakt, sin egen grej som du sa. För att är man inom teater eller opera eller som kommunikatör... Så det, alla värderingar kommer utifrån. Man måste anpassa sig.
Mm.
Bli en del. Men det är inte dina meddelande. När man står med micken på en stand-up-scen. Så man får själv komma med vad man vill säga.
Mm.
Man framför det. Man ser till man har allt. Så man gör alla roller. Och det är ditt material. Det är du som bestämmer vad det ska bli.
Ja, precis.
Du behöver inte stå för någon annans värderingar och besked eller vad var. Du behöver inte göra något fint, något som någon annan har kommit på.
Nej, det har ju också sina nackdelar också. För om man står där och kör sitt eget och så får man ingen kärlek för det, då gör det ju jävligt ont alltså.
Ja,
det slipper man ju om man framför någon annans.
Men man undrar varför? Varför gick det inte? För att det var inte jag hade det inte kul. Det är inte på riktigt. För jag tror att publiken, man behöver inte vara rolig, men man måste vara äkta.
Ja.
Så publiken vill, de känner, de luktar när någon inte är äkta.
Ja.
Man behöver inte nödvändigtvis vara jättesuperroligt och ha så bra comebacks. Men de måste känna det som du säger, det som du är, det är verkligen du. Och ingen vet vem vi är. För en publiken har accepterat det och då kan vi acceptera och hitta oss själva kanske.
Ja.
Så det är en resa på vem du är och vem du vill vara.
Ja, verkligen. Det är ju, ja, det finns många exempel på det där. Men alltså, Magnus Petner är ju ett tydligt exempel.
Mm-hmm.
Jag menar, det säger han själv också. Att det viktigaste för han är ju inte att han ska vara liksom roligast hela tiden. Och få högsta garven hela tiden och den bästa punchlinesen.
Mm-hmm.
Men när han uppträder, alltså, han är ju liksom... Folk lyssnar efter varje liten ord han säger.
De tror att han är äkta, det som han säger. Han har ingen agenda.
Nej.
Han säger som det är för honom.
Ja, exakt. Och folk nosar ju verkligen upp det. Men han menar ju allt han säger här. Och det är roligt och det är fyndigt och sådär. Men han tar inga billiga poänger. Bara för att få ett garv. Det gör han ju inte. Men jag vet inte.
Mm.
Han är ju väldigt äkta.
Ja, det är som det är. Och han har hittat ett sätt att framföra och presentera så som känns äkta.
Ja. Sen är det, jag vet inte hur han var i början och sådär. Jag kan tänka mig att det var ganska fruktansvärt då. Han har väl haft ungefär samma stil. Men den där är ju någonting sånt där. Hans stil är någonting man måste växa in i, tror jag. Det är ju ofta man hör, det kan dyka upp rookies som tänker att de ska vara Magnus Petner. Och vara mass och prata om politik. Och det är ju ingen som lyssnar. Ingen bryr sig ju.
Nej.
Liksom en,
ingen,
alltså nobody har att säga om politik. Det är så jävla skumt. Ja.
Men jag tror inte att någon av oss, kanske finns, jag vet inte, jag känner inte alla komiker som kör. Men jag tror det är väldigt svårt i början att visa vem, man vet inte vem man är.
Nej.
Och när man säger att man måste hitta sin persona som man hittar efter 3, 4, 5 år, 7 år, jag vet inte i branschen hur många år det är.
Mm.
Den där personen är verkligen vem du är på riktigt.
Mm.
Eller vem du är trovärdig.
Mm.
Att du säger några saker som folk lyssnar på.
Mm.
Jag till exempel innan jag började med stand-up, när jag försökte vara seriös, så var det ingen som lyssnade på mig. Och jag trodde inte på mig själv.
Mm.
Jag tänkte det låter inövat, det låter falskt, det låter konstigt, det låter som någon annan.
Mm.
Men efter man kör och man kör vissa grejer som man tycker det är skamfyllda eller man skäms. Men så fort publiken skrattar, då är det en sida av en som av mig som jag kan acceptera.
Mm.
Titta, det här är inte, det är inte så dumt. Du behöver inte skämmas. Det är okej. Okay.
Men du tror också på
det. Jag är okej.
Okay. Ja, det är verkligen. Mm. Det är ju det som är, i alla fall jag tycker kul, när man blottar sig själv.
Mm-hmm.
Och kanske lite fulare sidor. Så...
Eller vi tror att det är fulare, men egentligen är det bara mänskliga sidor.
Ja, ja, ja.
Som barnen till exempel är självklara för barnen. Mm. Men vuxna tycker att de är fulla, men vi tycker de är fulla. Vi tror att de är fulla. Mm. Men så fort man säger någonting, och publiken, de kan inte annat än skratta. Så betyder det inte fullt. Det är mänskligt.
Ja, jo, det är precis fult. Men det är ju... Det är ju ingenting man pratar om i alla fall.
Ja.
Och det är ju roligt. När sånt dyker upp, när man får liksom en liten... Jag vet inte, man blottlägger någonting i alla fall.
Och det skulle aldrig funka om man är i bussen till exempel. Eller på tunnelbanan och kör det här. Det måste finnas speciella förhållanden. Det är lite som... mysterium, lite mystik. Det ska vara mörkt. Det ska vara sent. Helst ska man ha konsumerat lite sprit så man släpper garden. Så man kan bli en. Man kan våga liksom. Därför är det svårt med företagsgig. När folk är fortfarande på jobbet. Då, man kan säga, vad kommer min chef tycka? Eller mina kollegor? Om jag skrattar med det här.
Mm.
De är på jobbet fortfarande. Det finns en agenda. De försöker bli någon.
Mm.
Men när det är sent. När man inte är helt nykter. Då accepterar man. Att vi alla kommer simma i det där fulla havet. Mm. Och försöka. Alla tillsammans. Det är lite som när man går på kyrkan. Liksom.
Ja.
Mm.
Det är det bra.
Mm.
Ja, men det är ju. För det är också särskilt skillnad på. Jag tycker när man har bestämt sig för. Jag kör ju ganska så här vulgär humor, tycker jag. Att jag kan...
Tycker du det?
Ja, alltså jag pratar gärna liksom om onani, eller jag pratar om fula barn.
Onani och fula barn. Alltså, vad är det för alla onanerare, eller hur?
Ja.
Ja, och fula barn, inte alla barn är snygga, eller hur?
Nej.
Men att du går upp, och jag tycker att du säger det ganska snällt faktiskt.
Ja, jo.
Alltså det kommer inte dålig människosyn. Man upplever inte att den där människan hatar sig själv och hatar andra människor. Jag tycker att du säger det som att alltså, onani, herregud.
Ja.
Alla onanerar.
Ja, men det.
Och är det någon med kära lyssnare som inte onanerar, börja med det genast. Fan alltså.
Ska jag berätta en hemlis?
Jag kör det bara.
Jag
har bara typ 3 lyssnare, så ja, det förblir hemligt.
Jag har inte onanerat sen den 26 januari 2016.
Fan och helvete.
Ja.
Du har inte gjort det.
Nej.
Så det har funnits tillgängliga partners dygnet runt. Så
ja, det har du inte heller. Men jag,
nej, men senare.
Ja.
Spännande. Okej, berätta. Snälla, utveckla.
Ja. Ska jag utveckla med det? Det är bara,
det är bara ett beslut.
Ja, alltså det kan vi inte. Så jag har ju haft jag har konsumerat väldigt mycket porr.
Okej, då skulle du säga att du kanske hade någon slags sexberoende.
Ja, det kan man säga.
Ett uttryck av detta var att du onanerade, eller du hade med sex att göra jättemycket.
Ja,
så du, som,
men framförallt var det liksom det, att jag kollade på mycket porr och onanerade, och jag kunde göra det mycket länge.
Ja.
Jag mådde så jävla dåligt av det.
Mm-hmm.
Så till slut, lång historia kort, men till slut så bara bestämde jag mig. Så, nej, men nu skiter jag det.
Var det andra saker som du konsumerade mycket, typ sprit, droger, annat?
Nej, alltså det kan väl säga. Det kan väl vara perioder. Det har varit perioder
där
jag har rökt marijuana mycket. Supermycket. Men inte i samma utsträckning som det här.
Men alla tre, marijuana, sprit och sex, de gör så att man blir lugnare efteråt, eller hur? Så var det där lugnande effekten som du sökte?
Nej, alltså jag fick fan inte man blir lugnare.
Ah, okay. Bara,
det är ju någonting, det här tror jag alla kan relatera till.
Mm-hmm.
Men om man då liksom kollar på, om man har konsumerat porr och dina tre lyssnare här, när de konsumerar porr, då konsumerar de ju inte...
Mm-hmm.
Ja, men det är inte My Little Pony.
Okej, okay, exakt. Det blir grövre och grövre.
Det är inte, ja, precis, det är inte tända ljusporr.
Ja, ja.
Och då är det så.
Förhoppningsvis.
Ja, precis. Och då när man liksom har gjort det. Och så går man och kollar sig i spegeln. Ja, men då är man ju inte lugn. Då mår man ju dåligt.
Okay.
Det är ju det. Alltså, jag vet inte, då blir det så här att man gärna... Man hamnar i någon konstig liksom självbestraffning. På något sätt. Jag vet att jag inte borde göra det här. Men jag gör det ändå.
Men,
det är
men,
som att vara liksom en pundare.
Men missbruk, det är en självmedicinering av något som du känner inom dig. En ångest, som du sa.
Det är klart, en flykt.
En flykt. Vad var det för ångest? Eller vad är det för ångest? Har du fortfarande det? Finns det fortfarande?
Ja, typ.
Har du någon diagnos eller något som du känner till?
Alltså, det är roligt att säga det frågan nu, för jag har precis jag skulle börja gå en utredning om ADD, ADHD.
Måste man veta vad man har, alltså måste man säga hej, jag vill ha en utredning på det här. Eller det kan vara 100 grejer liksom. Hur vet man?
Nej, men alltså man gör ju typ vårdcentralen där jag bor. Och sen så förklarar jag hur jag mådde. Att jag var så jävla deprimerad.
För vem? Träffade du någon psykolog? Eller hur? Eller?
En psykolog. Och sen så ska ju de då bestämma om de ska skriva en remiss och skicka vidare. Då får man ju träffa läkare och någon annan slags bedömare. Där. Så jag fick träffa tre personer på vårdcentralen. Och sen blir jag skickad till Rosenlund. Sen ligger det i Skarstull. Och det är ju liksom psyk. Enheten för Stockholm.
Att de borde veta. De borde veta.
När man kommer dit, då får man träffa en läkare som gör en bedömning. Då får man svara massa frågor. Och då det som hände mig var att men jag tror definitivt att du har haft ADHD när du var ung.
För att det dämpas liksom.
Ja, och nu har du utvecklat en ADD.
ADD?
Och då så skrev man ut ett nytt extra recept åt mig då. Jag käkade sertralin och sen så fick jag Voxra.
ADD är en sida av ADHD?
Ja, precis. Det är det den medicinen är till för.
Och vad gör man när man har ADHD?
Ja, men då är man ju liksom tantig. Man har svårt att fokusera.
Man har svårt att fokusera?
Ja, det blir framförallt det. Att man är liksom omsorg kring sig.
Okej, svårt att fokusera. Inte där med hyperaktiv.
Jo, det kan ju också vara en del. ADD är ju utan hyper.
Utan hyper?
Ja, så jag har ju då haft, det han trodde var att jag var hyper när jag var ung. Och sen har det utvecklats till ADD. Och men det hände att jag fick ta och käka ny medicin. Och sen efter det så fick jag träffa en psykolog. Som gör, då får man fråga, då får man ett frågeformulär. Alltså det tog kanske 2 timmar där hon ställde massa frågor som jag får svara på.
Hon frågade dig, inte att du fyller på ett papper och...
Nej, hon frågade och fyllde och ställde frågor. Och sen efter det så skulle hon liksom ta det här till sitt läkarteam, sitt team, och bestämma huruvida de kan skicka 2 remisser. Antingen så blir det bestämt att man ska ta i psykiska ohälsan. En depression, alltså en tung depression då, som jag har. Eller om jag ska, eller om man räknar ut att den här depressionen beror på att du kanske har en diagnos som du måste ta tag i och kanske medicinera.
Och hur känns det för dig med det här som, det är en jättestor grej att du går igen, och jättestor grej. Tycker du att du kommer bli falla saker på plats?
Nej, det är det. Alltså, de ringde ju förra veckan och sa att, för det tog ju liksom en par veckor då. Sen hörde de av sig och sa att men så här, det finns plats för dig att gå igenom en utredning för ADHD och ADD. Och då hade jag gått och tänkt ganska länge på, men är det liksom det som är grejen med mig? Om ADHD och ADD, och jag snackar med morsa och farsa om allt det där. Och så kom jag fram till det, så jag identifierar mig liksom inte in i det där. På autismspektrat. Så när hon ringde och sa det, och jag pratade också med vår komikkollega Pelle, som har fått en diagnos. Han fick en diagnos för 4 år sedan.
Mm-hmm.
Och hur han mådde av medicinen och sådär.
Mm-hmm.
Och han säger liksom, han äter ju knappt en medicin. Han måste något bättre av den.
Mm-hmm.
Så då sa jag när han ringde att men så här är det, jag tror inte att jag ska göra den där.
Men det finns olika, jag vet inte, det finns olika diagnoser, det finns samsjuklighet att man kan ha olika grejer. Vissa mediciner som funkar för en och vissa som inte funkar för en.
Men jag menar, jag tänkte var ju att om jag gör den där utredningen, det är liksom en återvändsgränd. Det kommer inte bli någonting av det. Det är okej, jag får en diagnos, men jag är fortfarande deprimerad. Mm-hmm. Och det går liksom inte att göra någonting åt. Så jag får mediciner och allting. Men jag, så jag sa att jag vill inte gå den där. Jag vill att ni skickar mig vidare så jag får psykologer.
Mm-hmm.
Och det var förra veckan. Och då sa hon, vi ska prova. Se hur vi ska göra det. Så fick jag in och lämna med kissprovet ifall att jag skulle göra den jävla utredningen. Och droger och sådär. Men nu ringde hon idag och jag ska inte göra någon utredning. Utan jag ska förhoppningsvis slussas vidare så jag får hjälp med min depression.
Okej. Jag vet inte. Det kan vara bra om man hittar, om man har en diagnos kanske, om man hittar några mediciner som funkar för en. För det kan hända att det finns. Eller då kan det hända att man behöver få 10 diagnoser innan man hittar på vad man egentligen har. Eller flera olika grejer.
Gud, alltså jag tror ju på det där. Jag tror inte att jag har det. Det är det som jag har liksom. Jag kom fram till det. Men det är inte jag.
Mm-hmm.
Alltså man tar det av vår kompis Pelle.
Mm-hmm.
Han har ju varit ganska övertygad om att det är någonting.
Mm-hmm.
Jag har fan ADHD. Så måste det vara. Och det kommer gå mycket bättre av att jag får en diagnos.
Mm-hmm.
Och det har ju blivit för han.
Mm-hmm.
Att han har ju fått en bekräftelse på att men det är därför jag är som jag är.
Mm, man ser att saker falla på plats. Liksom. Ja,
men jag tror ju att för mig hade det varit tvärtom. Mm-hmm. Jag har inte vetat vad jag ska göra med den informationen. Fan, det stämmer liksom inte. Jag har ju pluggat 4 år på universitet.
Mm-hmm.
Det ska man inte klara.
Mm. Vad har du pluggat för något?
Jag har läst medie- och kommunikationsvetenskap.
Medie- och kommunikationsvetenskap. Och du har varit kommunikatör och du har hållit med produktioner och när du höll på med att producera så blev saker, eller hur?
Ja, det blev saker, men jag fick ju liksom...
Du fick ett resultat av det?
Ja, jag fick
ett
resultat, men det var inte så att jag gjorde liksom en plan och en process. Utan jag gav mig fan på att jag skulle klara det. Och sen så brände jag ut med mycket hjälp.
Så du tog väldigt mycket energi?
Ja.
Mm. Jag vet inte, jag är ingen läkare liksom, på diagnos, men... Håller man på att självmedicinera med droger, med sex eller med sprit så är det något som finns, som bränns inuti, som behövs. Så det är jättebra om man kan hitta vad det är.
Ja, men alltså jag vet, nu. Mm-hmm. Jag menar, jag vet ju saker om mig själv så som man har varit med om. Det som har liksom satt spår igen, det är inget som är det. Men det tror jag inte... Det har gett mig ADHD eller ADD.
Nej, men det kan hända. Det är väldigt många andra grejer. Och man får inte gå runt och tänka att jag har dålig karaktär och jag kan inte behärska mig medan man håller på och kämpa jättehårt.
Nej, precis.
Vissa grejer.
Nej, men det är det som har varit den sista uppvaknande. För jag träffar en massa psykologer och de har ju sagt men vi tror att du är kroniker.
Kroniker?
Ja, att jag har liksom en kronisk depression som jag har haft alltså över 30 år. Då är det ju så det är lite uppförsbacke.
Hur är det att vara förälder när man har en kronisk depression? Hur funkar det?
Ja, men det oroar mig mycket över det där. Mm-hmm. Nu är det ju bra, för att nu märker hon ju inte någonting. Alltså, nu kan jag liksom... Men nu är det ju glad också. Herregud, det har inte deppat hela tiden. Men jag kan ju oroa mig över när hon blir äldre.
Och
att hon ska se igenom mig.
Att du är människa liksom.
Ja, hur mår du egentligen?
Du är inte super. Vet du vad? Jag tror att den där saken förr i tiden, att våra föräldrar och deras föräldrar, hur många eller mådde jätte dåligt. De hade ingen aning om detta. Folk söp ihjäl sig. Folk skrek och var otrevliga mot varandra, men ingen hade alla försöker ge en fasad, presentera en fasad att vi är supermänniskor och superföräldrar och vi är jätteauktoriteter. Hur mår barnen egentligen av att veta att pappa eller mamma, de är perfekta människor. Det är något fel med mig om jag inte är perfekt.
Ja, nej, då mår det inte bra.
Ja, att du är människa och du har dina problem, det är en bra förebild, eller hur?
Men precis, det kan ju vara, men det är också någonting, det kan också bli att de får bära det. Att det är de som får stötta en, det är ju inte heller meningen. Att de liksom tar på sig ett ansvar. Hur ska jag få pappa att må bra? Vad ska jag göra? Alltså det kan gå motsatt.
Kände du dig själv med din pappa? Är det något som, fast det är inget liksom man kommer ihåg eller ens är medveten om att man har den där rollen i härbärgare eller vad det heter andra.
Jag kunde se liksom så här, när jag var liten tyckte jag att morsan och farsan skulle följa sig. Jag tänkte, nu fan ska du jobba? Stick långt bort. Så jag tog liksom ansvar för han då. Jag tyckte han skulle skärpa till sig och bli kvar för sin hatt. Den har ju blivit äldre, den har ju blivit ofta, det är inte så lätt för morsan händer. Hon har ju beskrivit det som att gå runt och dra på en gråsten. Men hon sa hon beskriver att vara med pappa.
Det var pappa som var den gråstenen.
Ja, precis. Så han var ju deprimerad. Det kan jag ju se nu när jag blir äldre. Jag går väl i hans fotspår.
Att försöka gömma saker, det kanske är ganska hårt faktiskt, kan jag tänka mig. Att försöka gömma det. Eller skoja bort det. Istället för att jag har en dålig kväll. Jag mår inte så bra ikväll. Istället för att prata. Nu har jag läser överallt att det är barn som pratar om känslorna och sina känslor. De mår bättre. De får bättre psykisk hälsa.
Ja.
Att man pratar att nu mår jag dåligt. Det hände sådär och jag blev förvirrad. Eller jag kände att jag misslyckades. Att istället för att försöka klara sig jättebra och visa att man är perfekt, det gör mer skada än att. Jag säger inte att du ska gråta hela tiden, men gråta får man ju visst göra. Eller vara förvirrad, eller vi är otillräckliga. Gick du på någon föräldraskolan, den då fixade dig till stålmannen och sen fick du lära dig exakt hur man gör med barnen, för det gjorde inte jag. Det gjorde inte jag. Räcker två människor för att vara föräldrar?
Ja, det gör det. Jag tror det kan räcka med en också. Om man har bestämt sig för att vara en innan. Alltså, det är inte helt ovanligt att man som kvinna åker till Danmark och får lite sad för tid. Och de tror jag klarar sig bra. Alltså de har ju bestämt sig någonstans att om jag gör det här själv, jag har inga förväntningar på någon annan att någon annan ska komma och fixa det. Så jag tror att en förälder kan vara bättre än två föräldrar redan. Ja. Två föräldrar, de går runt och är irriterade på varandra. Ska inte liksom, vad fan, borde inte du göra det här, borde inte du göra det här. Det är ingen som tar ansvar istället. Den tror jag också kan vara helt perfekt att vara till.
Jag kan tänka mig det fanns massor med familjer och mostrar och farfar mor, bröder och sånt. Det kan ha varit en bra kanske. När de bodde i flera familjer, de kompletterade varandra. En kanske skulle laga mat, den andra tog hand om barnen i ett par timmar och man kunde avlasta. Fast det är bara en fantasi för att vi inte har det just nu. Jag vet inte hur det var.
Nej, precis. det är nog inte så dumt. Alltså man har väl lite... Alltså jag brukar bli barnvakt och en kusin till Ava. Det är inte perfekt att det finns någon som Ava tycker om som en gång med en. Och det skulle ju riktigt gärna till att få vara. Så att adoptera var tredje förälder skulle vara perfekt.
Jag tror att att vara mamma var det jobbigaste och svåraste saken som jag någonsin har gått i. Det är lite som att dö lite grann. Som att dö, verkligen. Man dör.
Var ju inte jag morsa, men fan alltså. Vad vemodigt det var när jag fattade att jag skulle bli farsa. Det var liksom, det var ju vemod.
Alltså när du fick veta att nu kommer ni få ett barn.
Ja, alltså då tänkte jag mycket på det här som inte har blivit gjort. Oj, nu vart det inte det här halvår i Berlin. Mm. Oj, ja, men nu vart det inte den här vandringen på Annapurna-leden.
Mm-hmm.
Oj, nu vart det inte den här bilfärden över USA.
Mm-hmm.
Oj, alltså det var så jävla mycket där.
Har du den listan fortfarande?
Ja, så jag har inte skrivit upp den. Men ja, och så var det också där, oj, vart är jag någonstans?
Mm-hmm.
Ingen liksom...
Ja,
ingen karriär, ingen, liksom, ingen inkomst i alla fall.
Mm-hmm.
Man liksom hattade runt och drev lite klubb och fick bärs och hamburgare. Typ.
Ja, eller hur?
Ja, men det var så mycket så här, men vad har jag gjort i 20 års tid?
Mm-hmm.
Jag var ju ändå 40 när jag fick barn.
Mm-hmm.
Ja.
Mm. Ja, jag fick också, jag fick mina barn när jag var 38 och 41.
Ja,
så purpur ung var jag inte. Man blir inte... bättre för det. Bättre för det. Om ni är mogna. Fan, jag hade läst alla böcker som fanns om småbarn. Det hjälpte inte ett dugg.
Det är klart inte jag.
Inte ett dugg.
Jag gjorde en podd som heter Rulla vagn.
Rulla vagn?
Rulla vagn.
Aha,
alltså, den gjorde jag... Var det, måste det vara i våras eller var det förra hösten?
Nej, men förlåt. Jag visste inte det alls. Liksom.
Ja. Nej, skitsamma. Nej, men det här var jag fick jobb som programledare.
Aha.
Så det fanns en podd som hette Rulla vagn.
Aha.
Redan.
Mm-hmm.
Och ja, men hon behövde liksom avlastning och sånt där. Och då sökte jag och sa det samma. Jag skulle kunna tänka mig att jag skulle kunna göra det här. Jag precis blev varsa och bara. Det handlar om de tre första åren som småbarnsförälder. Det skulle vara så att man får expertens svar. Men alltså, alltså bara hitta på frågor för mig var helt omöjligt. För jag bryr mig inte.
Mm-hmm.
Alltså jag kan liksom inte ta in sån här information.
Mm-hmm.
Jag kör på volley. Okej.
Okay. Ja, men då...
Nu ska vi få honom sova.
Ja, exakt.
Du ligger på höger sida, men då är det höger du ligger på.
Ja.
Ja, jag sjunger. Ja, okej. Okay. Den här låten somnade till, men då sjunger jag väl den.
Mm.
Men jag dansar. Alltså jag kan liksom inte ta in.
Man läser igenom sina misslyckanden liksom.
Ja, men jag kan inte ta in sån här information. Jag tror att andra liksom... Bara för att liksom klara av det på en lugn, då måste du läsa allt.
Nej, jag gjorde det. Vet du vad? Och jag hade såna dumma idéer innan jag fick barn. Så hade såna enkla lösningar. Mitt barn kommer aldrig få sova i min säng. I våra säng. Kommer aldrig göra det här. Kommer aldrig. Fy helvete vad de fick sova hela tiden. För de använde varannan timme. Så det var bara skitstövelgrejer som jag hade de där övertygelsen som jag hade innan. Blir man förälder, då dör man.
Ja.
Och det dör väldigt mycket av det här som man har. Som man har byggt sin dumma övertygelse. Ja. Man föds på nytt. Man läser, man misslyckas om och om igen.
Mm.
Ingenting går att lösa. Enkelt. Det är inte någon duktig du ska läsa och fixa det provet och klara. Det är inget sånt. Det är läraren. Hur man misslyckats i livet. Det går inte att fixa.
Nej.
Det går in, alltså just det här att det inte går att fixa. Det är blodigt. Alltså, det gör ont. Det suger.
Man hoppas på det är ju att de tycker om en 20-30 år. Det vore ju bra. Alltså när man är pensionär, då vill man ändå ha en dotter som tycker om en.
Ja.
Det är då man vill lyckas någonstans.
Jo, men är man mänsklig tror jag att man har gått vägen, att man inser att jag försöker. Jag kan inte klara det här. Jag försöker. Jag är inte duktig, men jag ska försöka vara duktig. Liksom, vi ska göra det här tillsammans, jag och mitt barn. jag vet inte, Jonas. Men nu är de 11 av 14. Jag måste säga att det är mycket, mycket enklare då.
Mm.
Folk säger att det blir jättesvårare, men jag tycker det blir mycket lättare.
Ja.
De blir verkligen... Tills de fyller 7, tills barnen fyller 7, då drammade det tunga stenen upp.
Mm.
Och den kreativa själen dör också, för det är en massa upprepande grejer som du ska göra.
Ja.
Hela tiden, för att de inte ska dö, för att huset ska se ut som ett hem, för att de inte ska dö i smuts. Så en massa upprepande grejer som de kreativa själarna dör lite grann. Det är inte... Men en av de första sakerna som jag insåg som ny mamma var att jag aldrig kommer att bedöma folk.
Mm.
Dra enkla, titta på vad det är. människan gör. Aldrig i mitt liv.
Nej, precis. Man vet att det händer grejer inombords.
Mm.
Man vet aldrig någonting om någonting.
Ja, ja. Inte döma. Döma inte. Du bedöm inte andra människor.
Nej.
Alla drar sin lass och alla försöker så gott det går. Kan man acceptera och hjälpa till, fine.
Mm.
Ja, inte. Men jag måste säga att att vara på en krog och prata om fulla saker, det hjälpte mig väldigt, väldigt mycket faktiskt.
Ja.
Med att vara mamma, med att vara Eleni, med att acceptera vem jag är och uttrycka mig.
Ja.
Det hjälpte mig jättemycket. Sen vad man har och inte har, diagnoser, psykisk hälsa, det finns säkert mycket.
Ja,
men man ska inte vara klok för att gå upp för en halv öl och inte ens en öl ibland.
Nej, jag vet. Nej, det är bedrövligt egentligen. Mm. Det är också så roligt att folk tror att men ni som öppnar på Big Ben, ni får inte bort. Men är det inte klok? ingen bort. Men aldrig.
Ja.
Alltså det är ju, det kommer ihåg när man börjar också.
Uh-huh.
Alltså den här påbörjar. Det var bra den ändå.
Ja, verkligen.
De påbörjar betalt.
Ja, no. Alla var jättebra.
Gått 7 år och ska fortfarande vara samma skäl.
Ja.
Sjukt.
Ja, här i Sverige så var jag på Big Ben innan jag började med standard. Och jag tyckte att alla var perfekta.
Mm.
Perfekta var gud. Bara man håller en mikrofon så får man jättepundus faktiskt.
Ja.
Jag såg inte, kanske tror man att man inte är bra själv, men publiken tror det.
Ja.
Inte alltid, men ibland. Så kanske det man söker det här, att man här får ju vara Gud en liten stund.
Ja, men precis. Det är också så när man står där uppe, ja, men då tänker man inte så mycket på något som är hemma. Alltså det är ju möjligt, man är ju där. Bara.
Man är på nöd. Alltså, fan. Det här att man är där och inte tänker på vad jag måste göra sen och varför jag, vad jag gjorde och vad sa jag för dumt igår och dö lite grann. Man är på nöd.
Ja.
Oavsett om det går bra eller dåligt. Så man är där och upplever någonting på stunden.
Mm.
Det är det är fantastiskt.
Nej, men det är ett bra sätt att hålla sig, jag menar, att må bra tycker jag.
Mm-hmm.
Alltså att man håller igång. Det tycker jag. Mm-hmm. Det är lite som att träna.
Mm-hmm. Okej, vet du vad? Nu tänker jag säga tack så mycket för att du kom hit.
Vad fint det var.
För att du berättade.
Ja.
Jag hade det superkul. Tack så mycket, Jonas.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Det var underbart.
Ja.
Jag var härlig på.
Ja. Tackar.
Ja.